Välkomna att möta den svenska kungafamiljen under ett år då mycket har hänt. Kungen har fyllt 50, kronprinsessan Victoria har tagit studenten och studerar nu i Frankrike. Prins Carl Philip läser på Lundsberg. Kvar hemma finns prinsessan Madeleine. Kungaparet tar emot på nyrestaurerade Kinas slott invid Drottningholm. Inne i konfidansen, lusthuset, där man kan äta middag. Kungafamiljen har gott om slott, men något flyttande dem emellan som förr i tiden, när hela hovet flyttade var tredje månad, är det inte tal om.
Nej, jag tror inte det. Nej, det skulle alldeles för jobbigt. Det går inte. Det går inte. Ja. Inte de slänger.
Men jag tror att slotten har mått bra av det. Mm. Det finns ju ingenting som är så farligt egentligen när byggnaden står tomma.
Ja.
Mm. Så, och det är ju bra med ventilation och användning och vattenledningar och så vidare. Så på det sättet tror jag att slotten och själva mådde väldigt, väldigt bra. Mm.
Kan inte kunna bara visa det här? Ja.
Kan du visa bollen?
Ja.
Ja. Bollen.
Ja.
Det är ju alldeles fantastiskt. Känns ju oerhört luxuöst, måste jag säga.
Det är
ganska sjukt. Jo, det är jättefint.
Det bästa är, tror jag, nästan när man trycker på en knapp så försvinner det.
Man slipper diska.
Och man slipper.
Till 50-årsmiddagen i april var 600 gäster bjudna. Middagen hölls både i rikssalen och i Karl den XI:s galleri. Gäster kom från Sverige, men också från samtliga kungahus i Europa. En av de tidiga uppvaktningarna kom från pressfotograferna som överlämnade en fotograferingsvänlig tårta. Blev det en rolig födelsedag?
Ja, det tycker jag väl. Det är alltid roligt att kunna, så att säga, bjuda på någonting. Och bjuda på någonting trevligt. Och det var ju liksom en av förutsättningarna att man skulle föra ut vad ska jag säga, både Stockholm och Sverige. Det tyckte jag man lyckades med på något sätt. Man måste ju ta tillfället i akt. Och det här tyckte jag var ett bra tillfälle att försöka visa Sverige och Stockholm och vad Sverige står för som en monarki, en modern monarki av idag.
Har kungen den här pliktkänsla jämt?
Ja, men det är klart att man måste ju kunna kombinera det här. Det är det som är hela en fin möjlighet, tycker jag. Ska man ta tillvara.
Och sen var det alltså tiotusentals människor som står och ropar: vi vill se våran kung. Hur vänjer man sig vid det?
Det går inte. Det är svårt att tala om sånt här, men det är klart att det var väldigt, väldigt skojigt. Det värmde verkligen. Ja, ibland är det nästan, det får man kanske inte riktigt säga det här, men visst blir man oerhört rörd, självklart. Och det blir det då ungefär att för att liksom kunna genomföra sin uppgift, eller om du ska kalla det för det i det här sammanhanget, så kanske man får skjuta ifrån det där och sen ha det med bagage sen efteråt att tänka på, för att det gäller att klara av uppgiften först och sen kan man gå hem och fundera.
Är det rent av svårt att vara omtyckt?
Vilka frågor. Ja, det är varje fall bättre än att vara tvärtom. Att inte vara omtyckt, måste jag ju säga. Då hade man varit i uppförsbacke hela tiden. Men
det kanske är lite svårt ibland att visa det, att man är rört, att det är så många som kommer. Men Men visst var det en fin moment.
Ja, det var fantastiskt. Och det som jag nästan blev mest rörd av, det är svårt att, det här var så mycket så det är svårt att ta emot det, men det var när vi åkte i kvarter genom stan, att det var så mycket folk ute på stan. Det tyckte jag var fantastiskt skojigt. Det var roligt. Det kändes väldigt fint.
När under födelsedagen tänkte, eller när i förväg tänkte kungen, tänk om ingen kommer?
Jo, ja, det är klart att det är jättetråkigt, men ja, det kan vi inte svara på. Vi diskuterade det här innan, om man verkligen skulle göra det, för jag tyckte också det kanske var lite mycket, ja, lite så här. Men då... Jo, man kan ju säga så. Man hade ju fått reda på att det skulle finnas en kör där i varje fall. Och den var ganska stor. Så jag tyckte det räckte med den. Det var, vad var det? Det var 2000, var det inte det?
2000.
Ja, det var... Ja. Jättekör, så det tycker man ganska lagom.
Det som jag tyckte var så märkligt, det var ju så mycket folk. Det var så fantastiskt mycket folk. Och de stod så långt borta. Och ändå var de så nära. Det var otroligt fint.
Var hittade drottningen hyllningsdikten?
Det är inte fint.
Mm.
Ja, det var fint. Det var inte så lätt. Det är klart när man fyller år. Det är klart man vill se det man känner för. Men det skulle bli det för privat kanske. Och särskilt i det här sammanhanget. Och det vill man inte riktigt heller, att det skulle bli för privat. Skulle det bli ett officiellt tal, det blir för tråkigt. Eller hur? Det är inte roligt heller. Så då valde jag att säga det som jag kände, men mera genom försiktiga ord kanske.
Käre Carl Gustaf, count your garden by the flowers, never by the leaves that fall. Count your days by golden hours. Don't remember clouds at all. Count your nights by stars, not shadows. Count your life with the smiles, not tears. And with joy, on every birthday, count your age by friends, not years.
Får jag fråga om kungen blev rörd?
Jag blev lite förvånad. Jag tyckte det lät väldigt bra. Jag undrar om han hade skrivit det själv. Fast jag funderade länge på, men jag trodde jag faktiskt först. Men sen visade sig att han hade hittat någonstans. Någon okänd...
Jag fick hjälp med... Ja, det är en okänd dikt. En engelsman.
Så jag undrar att han hade... Därför var... Inte syntes till de senaste, eller vad säger man, dagarna innan att du satt och plitade upp på det här istället. Det blev mycket imponerad. Men sen kom det fram sanningen. Nej, ja, det var fint.
Och så dans natten lång i Vita havet. Det var vals i början. Och så småningom disco. Dans som pågick till tidig morgon. Och när slottet duschades av en tidig sol och fåglarna vaknat, så hördes fortfarande musik från slottet. Bara en månad senare var det dags för nästa familjefest. Kronprinsessan Victoria tog studenten på enskilda gymnasiet i Stockholm. Familjen mötte traditionsenligt utanför skolan bror Carl Philip, syster Madeleine, och lägg märke till kronprinsessans hälsning på sin far, kungen. drottning Silvia och prinsessan Lilian med kronprinsessan Victoria som liten. Och hemfärden skedde i en av kungens egna bilar. Kronprinsessan Victoria tycks ha insett den största kunskapen av alla, tror jag Sokrates sa, kunskapen om sin egen begränsning. Hon har en slags ödmjuk självsäkerhet som är oerhört intagande. Och hon kommer den.
Jag tror sånt är medfött. Kommer du ihåg som liten redan hade hon en oerhört självsäkerhet inom sig själv, fast hon var osäkert också. Men hon har en förmåga att se igenom en människa på ett fantastiskt sätt. Det är som liten alltså, hade hon det.
Varför blir hon en bra drottning?
Välkomna.
Jag tycker nog att kompisessan har en stor värme. Hon är ärlig. Ärlig mot sig själv i första linjen. Och förväntar sig också ärlighet av de som är kring henne. Och det är klart, det är hon ibland, det är klart, det blir kanske ibland besvikelse då också, men hon har humor och självironi. Hon är väldigt självkritisk, det är hon, och det är en, på ett positivt sätt, tycker jag. Och stort hjärta.
Kan det bli ett bekymmer?
Ett stort hjärta. Men hon har också en stor...
Och ni då tar inte några av det här.
En naturlig intresse inbords för människor och för det som omger henne. Och jag tror det är det som alla känner också, att hon har det. Det är genuint, det är äkt.
Några dagar senare tar arbetet över. Kronprinsessan Victoria följer med sina föräldrar för att inviga Astrid Lindgrens Junibacken på Djurgården i Stockholm. Bysten av Astrid Lindgren är gjord av Helga Henschen.
Jag ber att få inviga Junibacken med att klippa det här snurret. Utan er är saken klar.
Vem lärde kungen att bli kung?
Ja, det går inte att svara, utan det ligger i hela uppfostran på något sätt, att försöka vara med som, jag har inte haft möjlighet att vara med så mycket egentligen, men det är ett sätt att föra över. Och det var ju det man gjorde i den gamla, egentligen gamla bondekulturen, innan det fanns skolor och så vidare. Då följde ju barnen med och de lärde sig alla handtag och på landet eller om hur man nu skulle bete sig. De följde med sina föräldrar, och i det här fallet, inte i det här fallet, men då så flickorna följde då hela tiden moden och skulle baka, så så det är liksom, man förde över den här kunskapen direkt på något sätt, utan skolan och utan annan erfarenhet. Så det var på det sättet, det är klart, det kan man göra lite grann, man tar med dem och de får följa med så mycket som möjligt. Det har inte varit så lätt i och med att de var i skolan, men man, nu efteråt, med professor Victoria till exempel, försöka ta med henne och resa lite grann och ta med henne lite och se hur det går till. Det är ett sätt att föra över på ett naturligt sätt. Men det går inte att läsa sig till. Det blir konstigt.
Nej. Ja. Det tror jag är väldigt svårt att läsa sig till att bli kung.
Men att man kan ju läsa gamla böcker om andra gamla kungar. Det kan man göra.
Men sen tror jag också att resa till statsbesök till Finland. Det lärde hon sig väldigt mycket också. Bara genom att vara med och se och lyssna. Titta.
Sveriges konung, Karl den 16 Gustav, framför Sveriges blivande drottning, kronprinsessan Victoria. Det är hennes första statsbesök som myndig i Finland. Kungafamiljen anlände på HMS Karlskrona förbi Sveaborgs fästning. Den fästning som på finska heter Finlands fästning. Sveaborg var namnet och Finland var svensk. Den svenska kungafamiljen är populär i Finland, trots den historiska bakgrunden, eller kanske tack vare den. Och kronprinsessan ska alltså lära sig konsten att göra statsbesök av sina föräldrar. Naturlig vänlighet mot allmänheten är en av drottningens specialiteter. Intresse för olika delar av samhället ingår i en monarks uppgifter.
Se här i mikroskopet så kan ni se hur de här kristallerna ser ut.
Jag tror också att det är viktigt att man vet när det är statsbesök. Då gäller det här. Är ju privat så är det andra normer som gäller. Och det är klart, man får lära sig att balansera detta. Jag tycker hon gör det alldeles.
Och vad än kungafamiljen gjorde så fanns det intresserade åskådare. Detta är ett besök hos näringslivet. Med är den finske presidenten Ahtisaari och den svenska utrikesministern Lena Hjelm-Wallén.
Hjärtligt välkomna till dagens diskussionstillfälle.
Majestätet öppnar dörrar för svenskt näringsliv på ett sätt som ingen annan person kan göra.
Och så ingår det att skaka hand både på mottagningar och på galamiddagar och att klä sig rätt. Det här är Sveriges svarsmiddag till det finska presidentparet. En av gästerna var gamla general Adolf Ernroth. En av de stora finska hjältarna från andra världskriget. Mycket populär i Finland. Svenska statschefsmiddagar är en procedurfylld tillställning. Bland annat ingår att Sverige tar med sig utrustning till middagen. Middagen som den här gången hölls på Fiskartorpet.
Den här gången har vi med oss så gott som allt utan glas. Det tyckte vi var lite för mycket att ta med oss för 170 personer.
Och i statsbesök ingår att signera gästböcker. Den svenska statschefens namnteckning, Carl Gustav, följt av den blivande drottningens, Victoria. Far och dotter.
Drottningen har synts i samhällsdebatten i år. Ångrar drottningen uttalandet om att ändra grundlagen för att komma åt barnpornografi?
Jag ser det ju som en humanitär fråga. Och jag förstår att andra människor kanske ser det på ett annat sätt och andra synvinklar. Men jag tycker i första linjen att det är en rent humanitär fråga. Och tycker också att alla ska göra vad man kan för att ändra barnens situation. Och var vi än kommer, till exempel, vi var ju i Amerika efteråt. Alla talade om det. Så världskongressen har varit mycket viktig och mycket positiv. Och så kommer de och säger, men vad gör Sverige nu? Vad gör ni? Och så är det inte bara Sverige som ska göra. Vi har haft världskongressen, men nu är det alla länderna som ska verkligen se till att man ändrar barnens situation. Så jag hoppas fullhjärtat att vi verkligen hittar en lösning.
Alltså kungaparet har ju, får man en känsla av, ett äkta engagemang för livet utanför familjen. Och det blir jag lite imponerad av, som tycker att Bekymren är så stora. Det är svältande i Afrika, det är krigsoffer i Bosnien, det är incestoffer i Sverige och Belgien, för att bara ta några exempel. Och de där hundratals miljonerna gör att jag orkar inte. Och då undrar jag, var hittar ni orken? Förutom att det är en del av ert arbete.
Ja. Jag tror att om vi kan vara riktigt ärliga så kanske... Men vi har ju koncentrerat sig lite grann. Dottingen koncentrerat sig på sina områden och ja, okej. Okay. Man ser ju och följer med vad som händer både i tidningar och i tv också.
Det förekommer.
Ja, det förekommer ibland. Och det är klart att då blir man ju väldigt tagen och gripen av många händelser. Men jag håller med om också. Det är svårt att engagera sig helt i alla dessa frågor. Det blir inte, utan man måste koncentrera sig lite grann. Det är naturligt, man koncentrerar sig, tror jag. På vissa områden som man känner kanske alldeles speciellt för.
Men bredden i kungaparets kunnande blir stort. Det här är vardagsarbetet. Eriksgata eller kommunbesök. Den här gången till Solna, kungens födelseort. Och drottningen var sjuk den här dagen, så kungen fick ta emot blommor ensam. I vardagsarbetet ingår alltså besök på olika institutioner i samhället för att följa utvecklingen i Sverige och för att möta Sveriges medborgare. Som här på Hallens äldrecentrum, ett servicehus. Information om verksamheten och så rundvandring.
Jag tycker det är synd om
er drottning.
Ja, varför då?
För hon är
skyld. Ja, jo, det är klart. Ja, det är inget bra, det ska man inte vara. Det är hos alla. Det är hos alla. Ja, vad trevligt.
Och så följde industribesök. Här tillverkar man sjukvårdsutrustning, framförallt röntgenapparater. Det är information om verksamheten, om senaste cancerforskningen och så rundvandring. På de flesta ställen är det blommor och sång. Överjärva gård är en naturskola med ekologisk inriktning. Barnen ska lära sig samspelet mellan människor, djur och växter. Det blir information, rundvandring och så trädplantering. På Skytteholmsfältet fanns det möjlighet för alla Solnas invånare att delta i det kungliga besöket. Kulturskolan underhåller och Solna brass. Kommunstyrelsens ordförande talar. Och AIK överlämnar blommor och presenter till sin hedersmedlem. Och givetvis förväntas kungen hålla tal.
Solna har ett modernt och ett framgångsrikt näringsliv. En väl utbyggd samhällsservice samt ett rikt förenings- och kulturliv. Och det är drottningen och min fasta förhoppning att ni här i Solna även i fortsättningen ska känna er hemma här och värna om er stad och dess fina atmosfär. Så vi önskar er lycka till i framtiden och tackar en gång för den här fina dagen. Tack ska ni ha och lycka till.
Varför är Eriksgott är viktiga?
Ja, för det första var det en gammal en tradition i Sverige med Eriksgott. Det är en gammal historia som har pågått hur många år. Och jag kommer ihåg i början så jag tyckte det var lite vad ska jag säga, lite för mycket att kalla det för Eriksgata. Så och då försökte jag faktiskt att döpa om det, vi kallade det för länsbesök istället, för att vara lite modernare. Men där ser man, det var så djupt rotat så det går inte. Det gick alltså inte. Vi medvetet försökte ändra på det, för jag tyckte det var lite så här otidsenligt på något sätt, men det gick inte, utan nu är det tillbaka sen. Så, det vill säga den alltså styrkan som ligger bakom det hela. Jag tycker jag svarar på det.
Kungen och drottningen ska ju vara kung och drottning. Det är ju jätteviktigt som medborgare. Hur når ni människor som inte törs komma nära er?
Ja, det är svårt ibland. Det är inte helt lätt. Och det har ju kanske inte blivit lättare med åren. Men jag tycker ändå vid sidan om, i det, så att säga, officiella sammanhang, då är det svårt. Men sen när man är privat eller på semestrar och så, då tycker jag inte någon större problem. Då kan man ändå umgås ganska fritt. Och framförallt när det är inom sporten som liksom förenar alla på något sätt. Därför jag tycker sport är en väldigt fin, det är en väldigt fin sak. Och det är då är det liksom sporten som katalysator på något sätt. Och alla umgås och alla tittar på det. Alla är hej och du och spränger vilken sport. Så är alla hej och du med varandra. Och det tycker jag är en härlig företeelse på något sätt.
Årets statsbesök har gått till Malaysia, Finland och så Chile. Den här skolan har fått sitt namn efter den svenska drottningen. Den förstördes under jordbävningen 1985, men återuppbyggdes delvis med svenska företagspengar. Och eleverna dansar till ära för den svenska drottningen, men också för att hedra Gabriela Mistral. Temat är hennes liv. Hon var den första latinamerikanska författare som fick Nobelpris litteratur. De mañana estás en el oriente, a las 12 en tu tierra natal. Por la tarde te pones muy triste, solo al cielo tú quieres mirar. Por la tarde te pones muy triste, solo al cielo. Den andra av Chiles Nobelpristagare, författaren Pablo Neruda, bodde här på sommaren. Hans sommarhus vid Stilla havet, som egentligen består av flera hus. Pablo Neruda skriver själv om när huset föddes i honom. Det var under en ridtur när han för första gången kände havets lukt av vinter. Blandningen av söta örter och salt sand, sjögräs och tistlar. Neruda var en stor samlare. Han samlade allt. Snäckor, masker, flaskor, till och med galjonsfigurer. En av galjonsfigurerna föreställer den svenska operasångerskan Jenny Lind. Det var i sommarhuset som Pablo Neruda dog. Han bad att han och hans hustru skulle få ligga begravda just här. På Museo de Bellas Artes, Nationalmuseet, museet för de sköna konsterna, så har en minnesutställning ordnats i samband med statsbesöket. Och Robert Wells spelar under den svenska svarsmiddagen som hålls just på museet. Världens största dagbrott finns i Atacamaöknen i Chile. Diametern på brottet är 4 kilometer. Och här bryts koppar. Smältverket i närheten släpper ut 5 ton arsenik om dagen i luften.
Det är alltid intressant och spännande att besöka en stor, vad ska jag kalla, ett stort, i det här fallet ett kopparsmältverk. Okej, sen att de släpper ut det är inte bra. Men det är ju sånt som de arbetar med, hoppas jag. Vi från Sverige ser ju väldigt allvarligt på de här problemen. Inte bara vi, men många andra. Och därför känner man att det finns tryck så det kan kanske få. Ja, kan ha varit på positiv påverkan, vet jag.
Det finns idag 28 000 chilenare i Sverige. De kom i vågor i protest mot militärdiktaturen på 70-talet, i längtan efter bättre förhållanden på 80-talet. Och sen demokratin återkom 1990 så har många återvänt till sitt hemland. Det är Sveriges första statsbesök i Chile. Öknen i Chile är en av de torraste platserna på jorden. Men det finns oaser. Danserna visar gamla traditioner. Fästningen Pacana byggdes som försvar mot inkräktare som kom över Anderna. Idag återstår bara ruiner. Måndalen är ett stort besöksområde. Den rödbruna marken kan se ut som den är täckt av frost, men det är salt. Skälen att gå upp hit, ja, det är att se utsikten och så att se solnedgången. Märker då kungaparet något praktiskt resultat av sitt arbete?
När man är utomlands och representerar Sverige på ett statsbesök till exempel, då är det mycket som då kommer tillbaka som man har sett i Sverige, som man kan berätta då, till exempel när vi var i Jordanien eller när man är på ett annat land. Hur gör vi i Sverige? Hur var det i Sverige? Hur fungerade det i Sverige? Och det är väldigt intressant och det vill de också gärna veta. Så Jordanien, när drottning nu var här, så talade jag mycket om Uravårdscentral till exempel, som jag tycker är otroligt fin inredning här i Sverige. Och det tog kommit hem till Jordanien, så nu finns en Uravårdscentral som byggdes upp med svenska i Amman. Och så då kan man hjälpa olika länder. Och det finns så mycket fint i Sverige som man kan anpassa i andra länder. Och det tror jag vi har väldigt stor nytta av när vi besöker Sverige, när vi reser och ser på olika projekt och så vidare.
Detta är kronprinsessan Victorias första dag i Angers i Frankrike. Likt en tjuren Ferdinand på arenan stiger hon ut på universitetstrappan för att möta fotografer.
Mademoiselle.
Hon räknar med att få studera franska i lugn och ro i den lilla universitetsstaden med slott från 1300-talet. Angers i sydvästra Frankrike med många små franska butiker och kaféer, många små gränder, kyrkor och många universitetsstuderande. Kronprinsessan bor privat i en familj där det bara talas franska, precis som på universitetet. Och vilka planer har hon då för fritiden?
Vi får se vad som händer. Det är skönt att inte ha några planer för en gångs skull också, mer än att läsa franska. Så.
Hur länge sedan var det så för kronprinsessan?
Ja, det vet jag inte. Det har väl alltid varit någon form av planering. Så det är faktiskt skönt att man är lite friare på det sättet, att man inte är bunden till någonting hela tiden. Mer att gå till skolan och lära sig språket, men annars är det ganska fritt.
Det här är väl egentligen första utbildningen i drottningkunskap, så att säga?
Ja, man kan kalla det, för att jag tror jag ändå skulle vilja lära mig franska. Jag är intresserad av språk, även om det kanske inte går så där bra, men man försöker i alla fall. Och jag tycker det är kul att språket tycker jag är en av de viktigaste jag saknar, att man ska kunna, just för att kunna kommunicera med folk. Man lär sig förstå folk genom språk och det öppnar ju så många nya dörrar och vägar och allt möjligt. Så jag tycker det är viktigt med språk.
Vad blir det sen då? Brasilien eller?
Ja, jag vet inte. Men vi får se vad som händer. Jag vet inte. Det är klart, jag känner ju lite speciellt för portugisiskan i och med att mormor kommer därifrån från Brasilien och så. Så att man har ju hört det även om man inte har förstått det. Så jag tycker det är ett oerhört vackert språk. Men vi får se. Jag vet inte. Det är mycket man ska lära sig. Det är mycket man ska göra. Så att, det är många andra som styr. Inte bara jag. Så att.
När är livet så där riktigt roligt?
Ja, riktigt roligt. Man har så roligt. Man gör sig, säger mamma. Det tycker jag är bra. Nej, man ska ha kul. Och jag tror man har roligt hela tiden. Det är bara det att man glömmer bort att man har kul, tror jag. Man är så van att livet rullar på, tycker jag.
Verkar att vara drottning ett spännande yrke?
Ett oerhört krävande och svårt yrke, men otroligt spännande också. Det tror jag absolut. Otroligt spännande. Men som sagt, svårt också. Det är mycket man ska hantera och inte hantera, och mycket man ska tänka på och så.
Hur mycket förebild behöver kronprinsessan vara?
Jag vet inte. Jag försöker vara en bra förebild, men det vet man inte hur det misstolkas och tolkas på olika sätt och så, vad folk tycker, men jag får se. Man lär sig nog med, man ser med tiden, tror jag. Det är ingenting man kan säga nu så här, utan man försöker göra så gott man kan och sen får man hoppas att det bemöts på bra sätt och så.
Kronprinsessans pappa har talat väldigt fint om monarkins symboliska betydelse och hur viktig den är. Känns det spännande eller är det tungt?
Det känns kul. Och jag tycker, men samtidigt också, ja, man har ju en press på sig, det har man ju absolut. Och man är rädd för att göra fel och inte kunna leva upp till folks förväntningar och så. Det har man ju absolut, det känner jag ju hela tiden. Men å andra sidan så känns det ju spännande och roligt också. Att man får vara så. Alltså, nej, det känns kul.
Hur rymmer kronprinsessan?
Hur rymmer?
Ja, den pressen blir för stor. Nej, nu vill jag inte vara med längre.
Ja, nej. Jag tycker väldigt mycket om att springa och jogga och så. Och det är ett sätt för mig. Och Drottningholm där vi bor, det är ju fantastiskt ställe. Att kunna, ja, man kommer ju oerhört snabbt ut i naturen. Det är ju bara att öppna dörren i stort sett. Så att det tycker jag är oerhört skönt. Man springer iväg, som sagt. Det tycker jag är skönt.
Får jag slutligen fråga, vilken kvalitet är viktigast i människor?
Kvalitet? Jag vet inte. viktigast. Det finns ju så många olika. Jag tror man ska lära sig kombinera. Jag tror inte det finns en, utan jag vet inte. Man ska nog kunna balansera och kombinera, men det är ju svårt det med. Nej, jag vet inte. Men ärlighet tror jag mycket. Jag vet inte, jag kan inte säga något bestämt.
Prinsessan Madeleines stora intresse är hästar. Och det här är hästägarens vardag. Att motionera sin häst oavsett väder. Oavsett hur smutsig man själv blir eller ens häst är. Det är en snöblöt novemberdag på väg mot Gärdet med en kamrat och en representant från hovstallet. Prinsessan Madeleine har haft sin nya häst Touching News i ett halvår. Det är skimmen som är Touching News. Skimmen i mitten.
Hoppar du med honom eller är det dressyr eller fälttävlan eller vad?
Nej, jag hoppar med honom. Och vet jag det bäst.
Barnhoppning?
Mm. Så jag har tävlat lite. Ja, det är sånt.
Det är som en mardröm för varje förälder med barn som hoppar. Reda, och herregud, någonting händer. Du måste ha varit rädd någon period. Är du det längre?
Jag hade en häst innan här och han stannade väldigt mycket och så då blir man ju väldigt osäker. Man blir liksom, han stannar nästan jämt och har väldigt tittig. Men med den här hästen, han är mycket, liksom, han är inte alls särskilt tittig och så. Så det, man känner sig mycket tryggare på honom.
Är han hoppvillig?
Vad säger du?
Är han hoppvillig?
Ja, det är han. Han tycker jättekul.
Han tycker till och med att det är kul alltså.
Ja, han tycker jättekul, pappa.
Är det en framtid med hästar?
Ja, det är så. Det är jättekul att hålla på med hästar.
Både att jobba med dem och att rida dem, eller är det bara ridningen?
Nej, jag tycker det är jättekul att liksom pyssla med dem och allting. Jättekul.
Hur viktig är familjen?
Jo, men det är klart. Det är väl enormt viktigt för alla parter. Det är ju självklart.
Nej, det är inte självklart.
Jo, tror jag. Jo, det tror jag. Utan vi försöker i alla fall. Ja, vi är inte 100% perfekta när det gäller det heller, för man har också egna engagemang och egna intressen som man också måste kanske, eller vill utveckla, eller ja, i varje fall göra. Och det är klart, för då är det klart att då kanske man har dåligt samvete ibland. Det är säkert många föräldrar som gärna skulle också ha tid att kunna utveckla sin egen intresse som inte har möjlighet. Nu har vi kanske lite andra möjligheter ibland att få lite hjälp och så, men det är svårt i alla fall. Så det är där väldigt svåra avvägning som alla familjer gör. Ja. Det är jobbigt.
Har kungaparet något tips mot det dåliga samvetet?
Nej, det har jag inte. Nej, det går inte.
Man kan försöka att indela sin tid och kraft på så sätt att man verkligen försöker, men det är inte alltid.
Prins Carl Philip läser det naturvetenskapliga programmet på gymnasiet. Han går på Lundsberg i Värmland, där bland annat prins Bertil har gått. Och det är en skola med en mycket reglerad dag. Det finns speciell tid för läxläsning, bestämda måltider, bestämda tider för hur länge man får vara uppe. Och prins Carl Philip har ju gått i 2 år på high school i USA. Vad är skillnaden?
I Amerika har man ju mycket färre ämnen. Där hade man bara 5 ämnen. Och det var historia, engelska, matte och då science som är kemi, fysik och biologi och sen språk.
Ibland blir man annorlunda när man talar ett annat språk.
Jo.
Blev du det?
Ja, jo, det blir man. Det blir man.
Hur då?
Jag vet inte, det är svårt att förklara, men på något sätt så känns det som att man blir lite annorlunda.
Tuffare, blygare, mer intresserad av poesi.
Jag vet inte, kanske lite tuffare, för man känner sig inte, man känner mer som de andra.
Sport
i USA beskrivs ofta som ett viktigare kapitel än i Sverige. Var det så?
Ja, det tror jag. Det tror jag mycket. De sportar mycket mer där. Där man liksom bara är med i lag. Och då måste man vara med och spela eller träna 2 timmar varje dag. Det var 6 gånger i veckan. Så det var rätt mycket.
Vad finns det med?
Ja.
I vad?
Jag spelade... första året så sprang jag. Alltså löpning. Sen simmade jag. Och sen spelade jag ett spel som heter lacrosse. Och det andra året så istället för löpning så gjorde jag amerikansk fotboll.